Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag känner mig oftast sämst på det jag gör. Och det är det som jag tror är min drivkraft och jag lutar mig ganska mycket mot det där självföraktet. För att göra mer saker och bli bättre och utvecklas. Och den skörheten och typ ödmjukheten som jag känner inför musik, jag respekterar liksom det väldigt mycket och tycker att det är användbart. Det finns inget som jag äcklas så mycket av som någon som är nöjd över sig själv.
Värvet. 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 Värvet.
Bara några dagar efter att hon klev ut ur Musikhjälpenburen där hon satt tillsammans med Kodjo Akolor och Howlin' Pelle Almqvist klev Josefin Jinder, mer känd som Little Jinder, in hos mig i ateljén i Vällingby. Hon hade just genomlevt några otroligt intensiva dagar där ingen av programledarna fick någon fast föda och de bara sov ett par timmar per natt och sådär. Hon hade medverkat till att samla in 49 miljoner kronor till skolgång för barn i krigsområden. Och för Josefin var det här kröningen på ett enormt intensivt år. Vi pratade en del om Musikhjälpen men också om Så mycket bättre som hon medverkade i under hösten i allmänhet och Danny Saucedo som du kunde höra i Värvet avsnitt 183 i synnerhet. Vi pratade också om festandet, drogerna och allt näthat hon har mottagit genom åren. Och i den här intervjun refererar vi en del till ett tal som Madonna just hållit. Och om du vill se det i sin helhet, och det vill du nog, så hittar du det på exempelvis värvet.se eller i de poddappar som stödjer länkar. Den här intervjun var den sista jag gjorde förra året, bara ett par dagar innan jag åkte till USA där jag sitter just nu. Fortfarande förkyld på 18 våningen på ett charmlöst men väldigt rökigt hotell i Las Vegas och spelar in det här i min telefon. Men hur som helst, Josefin var ett värdigt avslut på året i min humla opinion. Döm själv, för här är det avsnitt 263 som producerats av David Mer. Det presenteras ihop med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Här är Josefin Little Jinder. Håll till godo.
Hur mår du?
Jag är extremt trött alltså. Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv som jag är just nu, de här dagarna. Något så här slutet på året och jag har precis kommit ut ur Musikhjälpenburen vilket var extremt intensivt. Så jag känner att jag har en lite sån där, alltså jag har sovit så här 14 timmar varje natt. Det är väl typ 3 nätter sedan jag kom hem kanske, men jag är verkligen så här helt nitad liksom. Är. Men förutom det så är det väl helt okej. Typ ganska konstig period i livet, tror jag. Så jag är lite så här trött och förvirrad, men glad. För det går ju helt okej.
Jag var på en stand-up-klubb i måndags och träffade bland andra Camilla Fågelborg som var något slags inblandad i din produktion.
Mm-hmm.
Alltså Musikhjälpen.
Okay, mm. Ja.
Det var många som var det.
Mm.
Rolig. Komiker. Och hon var ju liksom alltså helt slut och då hade hon ändå fått käka vanlig mat och sådär.
Mm.
Alltså hur är liksom, alltså är det som en bakfylla efter en vecka i?
Ja, alltså värre skulle jag säga. För att när man är full så man kan, så när man är bakfull så är det, jag vet inte. Grejen är, det var ju väldigt roligt och väldigt givande, men det är också så, det är så otroligt utmattande. Det man gör där inne, det går liksom inte att... Det är så tråkigt, för det går inte att beskriva. Jag kände det när jag kom utifrån att så här, det här går inte att prata om med folk som inte har gjort det. Jag hatar sådana upplevelser. Mm. Ja, du skulle varit där. Eller så här, vad är det ens att säga? Men det är verkligen så. Det är så himla starkt liksom, känslomässigt och fysiskt. Att man liksom orkar inte ens förklara. Man bara, alltså, det var bara sjukt. Typ.
Mm.
Men såklart värt det. Men jag tror att så här, för mig så är det nog att jag liksom har en bakfylla efter hela, alltså efter typ 2 års arbete känns det som jag är helt så här, bara nu kan jag andas ut typ, tills i februari i alla fall. Och det är inte så kul att göra det.
Men hur är det, alltså för det måste ju vara någon slags postproduktionsblues deluxe då.
Mm. Exakt, som liksom toppades av den här Musikhjälpen-grejen.
Men för när du är där inne, då är det ju liksom, då, alltså då antar jag att man vaknar och så jobbar man och sen så är det så tills man går och lägger sig igen.
Man sover typ 3-6 timmar per dygn.
Ja.
Så det är inte att man vaknar ens, det är bara så att man är ju ett ständigt flöde av Musikhjälpen liksom. Tills man går ut därifrån och då är man i chocktillstånd. Så här, vad händer precis? Och det går så fruktansvärt fort. Och liksom man... hänger knappt med.
Blev du full på någon slags slutfest?
Ja, men man blev ju liksom full av att dricka en klunk.
Ja, jag förstår det.
Så det var inte så svårt. Ja, men samtidigt så... Det är så konstigt, när man är så där utmattad så får man så konstiga fyllor. Man är typ inte full, fast man är det. Väldigt. Det känns också som att hela Musikhjälpen bara är ett långt alternativt tillstånd. Som bara fortsatte då när vi gick ut och så här drack några bärs. Så var man bara, är bara kvar i det där konstiga, vad ska man säga, förvirringen typ.
Men hur är det, hur var du att liksom vara ensam för första gången sen då?
Vidrigt. Ville inte vara det för första.
Nej.
Första natten utanför buren så sov jag inte själv av den anledningen att jag inte ville det. Dels för att man var så konstig, jag mådde väldigt speciellt alltså. Och sen så, för att man var så van, vi var i den här symbiosen med Pelle och Kodjo, att jag inte ville typ så här ligga själv med mina tankar. Det var så här för mycket att hantera. Men nu har jag ju sovit själv 2 dagar, också 2 dagar i sträck. Så nu känns det lite bättre.
För annars så är väl du duktig på att vara ensam?
Jag gillar inte att vara ensam, men jag är det för det mesta ändå. Eftersom jag jobbar själv och sådär. Men då är jag ju så upptagen av det jag gör, så jag ser det ändå inte riktigt. Nej, men så här, jag är ganska bra, jag är ensam väldigt mycket, men jag tycker inte det. När jag jobbar så känns det inte som att jag är ensam, för man är så inne i någonting. Men utanför, när jag är i studion, så är jag helst inte själv.
Liksom.
Så jag vet inte, är man bra på att vara själv då?
Nej, kanske inte.
Nej.
Jag har det ju likadant. Jag jobbar också själv 95% av tiden. Ensam. Men jag har jättesvårt för det. Och då är jag ändå liksom nästan 15 år äldre än du. Jag är orolig för det. För att jag tänker att det där vore ju härligt att få ordning på någon dag.
Jag kämpar ju mycket för det. Eller har liksom fått göra det. Sen när jag blev singel på riktigt för första gången. Jag har liksom alltid överlappat relationer och sådär. Jag har liksom aldrig riktigt varit singel fram till för några år sedan. Och då fick jag så ensam träna, sa min terapeut. Sådär att man ska... Jag har liksom aldrig kunnat, inom situationstegen, bara vara. Alltså när jag är hemma, om jag är själv liksom, så börjar jag kanske så här sortera min garderob efter färg, eller så finns det alltid något så här, man kan städa eller börja lyfta upp saker på, ja men du vet så här, kan inte riktigt bara så här, men bara sätter ner typ som hon så här, bara titta på TV och jag får så här skräckkänslor av det bara. Jag ska sitta själv och så här, ja men läsa en bok, titta, bara ett så här varande som inte är att göra någonting. Har jag förstått att jag inte riktigt är så bra på, men jag kan vara det om jag är med någon annan. Men då har det inte krävts att det är någon annan i rummet för att jag ska kunna slappna av, typ. Så det har jag tränat ganska mycket på senaste tiden. Och jag har inte utvärderat det så mycket vad det egentligen ger, men de säger ju att det är bra.
Det är väl lite som meditationen. Har du hållit på med den någonting?
Nej, det är också tips jag får hela tiden att man ska börja med. Det här icke-presterande till varo, eller så här, att vara utan att prestera.
Nej, men för det jag tänker att det ska ge i förlängningen är väl något slags kontakt med vad fan som betyder någonting och liksom lite prioritera kanske. Men sen känns det också som en hyfsad färdighet att ha och bara så här, tycka att det är soft att vara hemma själv.
Jag tycker att det är så konstigt, för det där flyter väldigt mycket in i mitt så här skapande. Jag har så svårt att prata om det utan att det känns så pretentiöst, men att göra musik tycker jag är väldigt meditativt. Och då är jag ju själv. Och det är ju ett sätt att så här, på ett sätt är det ju eskapism, men på ett sätt är det ju också ett sätt att så här, verkligen komma i kontakt med sig själv och att vara nere i varv och så här, jag vet inte. Men samtidigt så är det ju också en prestation. Så att jag har lite tänkt att så här, det är ju mitt sånt varande utan att behöva prestera, fast det är det jag gör lite grann samtidigt.
Det här är ju superklyschigt, men jag ställer frågan ändå. Är du orolig för att må för bra?
Nej, jag skulle gärna göra det. Jag skulle nog vilja det mer än någonting annat kanske. Men däremot så har jag nog mönster. Lever jag ju i liksom ett mönster som gör att jag inte riktigt kan må så bra. Så länge jag upprätthåller typ mitt levnadssätt så kommer jag ju bara må i de här cyklerna som jag mår. om jag jobbar på samma sätt som jag har gjort i ett så här otroligt högt tempo och de inte har tid för någonting annat. Hur ska man må bra då? Det är ju en obalans liksom. Om jag ska uppnå balans så måste jag prioritera bort vissa grejer som jag just nu tycker är väldigt kul. Och jag är uppenbarligen inte beredd att göra det än. Och då kan man inte må jättebra. Typ så är väl. Känner jag lite grann.
Om du mådde bättre, skulle du jobba mindre då?
Ja, garanterat.
Ja. Tillbaka till min fråga om du var rädd för att må för bra.
Ja, alltså på det sättet så... Fast må för bra är väl så himla konstigt formulerat. Det är väl snarare... Hur mår man ens för bra? Jag lider av sån extrem så här, dödsångest till exempel. Jag tror inte den skulle försvinna för att jag typ hade en stabil relation och ett barn typ. Förstår du vad jag menar?
Nej.
Kan man må för bra då? Jag känner inte att jag kan må särskilt bra. Alltså, nej. Gud vad hemskt det låter. Men med typ mitt psyke liksom, så tror jag att jag har väldigt svårt för att må extremt bra. Jag tror jag problematiserar liksom min tillvaro för mycket för att göra det.
Finns det ett mått av att när du då känner dig hyfsad lycklig och i balans att du så här, ja fast jo, men snart så, alltså nu vänder, alltså, vilket fint väder vi har, ja idag ja, den.
Men jag är nog ganska bra på att gå in i känslor. Och vara i dem. Om jag är väldigt glad så... Jag vet inte, många som känner mig... Jag kan ju vara så att jag kommer typ till studion och bara... Jag är lycklig! Och då är jag verkligen det. Så, här, så kanske jag är det en dag. Och så nästa dag så är det något annat. Men jag kan också må väldigt bra. Och jag försöker inte regna på det då.
Nej.
Utan då jag försöker verkligen vara i de positiva känslorna som kommer till mig. När de gör det.
Nu har jag lyssnat på många intervjuer och läst intervjuer med dig. Och du känns så otroligt liksom jobbad med. Alltså att det känns som att du håller på att jobba med dig själv hela tiden. Du pratar om din psykolog här och dina terapeuter där. Och så här. Varför är du så jobbad med hela tiden?
Ja, varför är man det? Man hamnar väl i... Ska jag försöka tänka lite innan jag svarar på den frågan så att det inte var... Men jag... började väl må relativt dåligt väldigt tidigt. Och när man är ung och mår dåligt så får man ju hjälp. Om man har tur. Så jag... Ja, men hade väl ganska jobbigt hemma i tonåren. Och... eller liksom tidigt i tonåren. Och i och med det så hamnade jag väl tidigt liksom... Förstod jag att jag började gå dåligt i skolan och sånt där klassiska... grejer som gör att man... Jag förstod att jag inte mådde så bra väldigt tidigt. Jag förstod också ganska tidigt att det var... Alltså jag upplevde som att det var något inom situationstegen fel på mig när jag redan var liksom 14-15. För jag tänkte då att jag hade så här mycket... Så starkare humörsvängningar än andra och började så här försöka äta B-vitamin. Och liksom, men det handlade ju bara om att jag... alltså en väldigt känslig person, väldigt lätt att bli ledsen, väldigt nära till melankoli och liksom, det är inget konstigt så. Men det här var ju liksom innan, nu har inte jag ADHD, men sådana begrepp, alltså psykisk ohälsa pratades ju inte om alls på samma sätt redan, alltså då som det gör nu. Vilket gjorde att jag tror att man, inklusive en själv, blev mycket mer så orolig för vad är det här, vad är det med mig som inte stämmer. Så jag började tänka på det väldigt... Ja, men tidigt liksom, tror jag. Så att jag har nog, alltså själv framförallt, jobbat mycket med och försökt så här, lista ut vad mitt problem är. Sen jag var ja, tidigt tonår typ.
Vad är ditt problem?
I grund och botten så är det nog att jag har en ständig känsla av att jag är övergiven. Som jag brottas med hela tiden. Alltså det skapar ju så många problem socialt att känna så att man inte litar på folk och att man inte släpper in människor och ensamhet, bla bla bla. Det är väl grundproblemet och det vet jag ju om liksom. Men det är ganska svårt att hantera. Det är lite som att hålla i en tvål med blöta händer. För det liksom vinner alltid hur mycket man än typ jobbar med det tycker jag det känns som.
Är du ett offer?
Nej, jag vill inte vara det. Och jag vill inte skuldbelägga någon annan för hur jag är heller. Och det blir också ensamt. Liksom att man inte, jag vägrar ha en så här, det är allas andras fel syn. Det är väl därför jag också hela tiden problematiserar mig själv eller försöker komma liksom bukt i bukt med mina problem på egen hand. Och gjorde det också ganska tidigt. Och alltid känt att det är mitt ansvar. Det gör ju också att man blir så här, ja men typ ensam på något sätt. Så ja, jag vet inte. Nej, jag är absolut inget offer. Så alla är väl offer i sin uppväxt och i sin liksom existentiella ångest typ. Mm. Men jag ser det inte riktigt som att det är någon annans fel att jag är som jag är typ.
Mm. Apropå det här med att vara ett offer, så har jag liksom i mitt arbete med att så här försöka komma till rätta med vad som är mitt problem.
Mm.
Så tror jag mitt problem är, det är ju inte, det, för när du sa så här att ditt grundproblem är att du känner dig övergiven, så tänker jag att det förmodligen är mitt problem också, men det tar sig ut på ett helt annat sätt, för att jag tror, eller jag tror i alla fall att det är ett helt annat sätt, därför att jag tänker hela tiden att det är fruktansvärt synd om Kristoffer Triumf.
Mm.
Det där är så jävla svårt med självömkan för mig, därför att jag får liksom ingen riktig ordning på det.
Det är väldigt svårt för mig. Man kan ju inte trösta sig själv. Det är det jag tycker är livets största problem.
Ja.
Tänk om man kunde trösta sig själv. Eller så här, i längden då, ta hand om sig själv.
Mm. Har du sett Parks and Rec?
Nej.
Nej, men de har treat yourself. Fredagar. Det tänker jag är ett litet steg i rätt riktning. Att man i alla fall unnar sig. Fast då, det konstiga är ju att jag mår ju ännu sämre när jag unnar mig.
Ja, det där, jag får direkt så allergiska reaktioner på sådana så här, ja men typ bara den formuleringen, treat yourself. Alltså jag vet inte, man bara, va? Det är väl det vi gör hela tiden, tänker jag.
Mm.
Lite grann.
Jo.
Man har ju ändå väldigt bra liksom och jag tycker det är så jävla jobbigt att man är beroende, eller jag vill inte vara beroende av någon annan liksom. Jag sa det senast idag när jag skämtade om på så här, gud, jag önskar lite att jag hade en pojkvän idag, eller förresten, det är inte det jag vill ha, jag vill ha en vårdare. Jag vill liksom bara ha någon som tar hand om mig typ, som nu de här dagarna när jag varit så himla trött och bara att jag ens ska behöva gå och handla är ju sjukt liksom. Varför gör ingen det åt mig nu?
Mm.
Det är väl det liksom.
Men du köper inte din mat på internet?
Jag gör det. Foodora det hem flera gånger på samma dag. Nej, men det är väl det. Och jag hatar det. Jag hatar att känna så. Varför måste någon annan liksom, varför är det jobbigt ens att jag är ensam i det här rummet nu och vilar typ?
Mm.
Varför måste någon annan se mig och vara så här, ja Josefin, gud vad jobbigt för dig att du är trött. Varför behöver jag det ens? Men det blir så jobbigt, eller det är så tråkigt med livet. Eller just den här grejen att man så här, av någon anledning känner sig så här övergiven som person. Det som händer av det är att man har så väldigt svårt att komma nära andra människor. Och då känner man sig ensam. Och sen så får man ändå inte tycka att det är, jag tycker att det är mitt ansvar att ändra på det. Men det blir typ ett för stort arbete. Och så failar, så misslyckas man med det. Och så känns det som att den här bestraffningen har jag hållit på med hela mitt liv.
Mm.
Så jag är nog ganska bra på att vara snäll mot mig själv. Jag har typ aldrig brytt mig om, ja men därför jag typ så här kan tycka att det är okej med så här vissa destruktiva beteenden. Eller liksom att man måste få leva på vissa sätt. Och så här skjuta ut sig själv ibland när det gäller så alkohol eller droger eller sånt, och typ utan att så göra det till problem också.
Mm.
Liksom, för att jag tror alla människor har ett behov av det, en tröst som är artificiell eller liksom inte är ett långsiktigt tänk, för annars orkar man liksom inte.
Nej, men nu pratar du ju återigen lite om eskapism väl?
Alltså... Mm, jag tror jag behöver det. Mm. Musik är det helt och hållet för mig.
Mm.
Jag tycker inte det är ett problem, faktiskt. Så länge det i längden genererar till någonting bättre, till någonting som ger mig något tillbaka. Det kanske är svårt att försvara inför alkohol och droger i och för sig, men där är också återigen det där med långsiktigt och kortsiktigt tänk lite grann. Så här, vad får jag tillåta mig själv att göra? Hur länge? Och typ, varför det?
Mm.
Därför är det så himla svårt med moralism, liksom, till exempel. För att så här, bara avfärda någonting helt utan att egentligen så här, jag vet inte, sätta det i något perspektiv, tycker jag är ganska puckat.
Alltså, det finns en drogliberal aspekt av historien om dig som återkommer.
Mm.
Om vi nu utgår från att du ibland knarkar, så...
Om vi utgår från det.
Ja, om vi utgår ifrån det. Jag vill inte att du... Nej. Du ska inte behöva sitta här och säga att du gör det.
Mm.
Men om du gör det, alltså är det så då att... Har du stipulerat regler kring... Eller så här, jag ställer frågan mer allmänt.
Mm.
När du då hänfaller till alkohol slash droger... Alltså, har du stipulerat regler för hur du får göra det? Så att... För att men jag blir ju orolig för dig. Alltså om du... Jag vill inte att du ska knarka ihjäl dig.
Nej, inte jag heller. Alltså, jag tycker att det är ganska lätt att prata om alkohol och droger. För att min relation till det är att så här, jag tycker man ska få göra vad man vill så länge man mår relativt bra och inte gör det på ett destruktivt sätt. Det finns människor som kan hantera droger. Liksom.
Mm.
Och det finns människor som inte kan det. Och där är ju ett problem. Och hur man ska så här, regelsätta efter det. Och så här, det förstår jag verkligen. Men när det kommer till mig själv så... Här, så jag är inte en beroende person, liksom. Och jag vet vad jag mår bra och dåligt av. Och jag kan inte ta 99,9% av alla droger som existerar, för jag har sånt kontrollbehov. Liksom. Alla hallucinogena droger går bort direkt för mig, för att jag klarar inte av att känna att jag inte är medveten exakt just nu om allting som händer. Vilket gör att så här, jag kan ta extremt få droger. Men... Också, det gäller ju alkohol också. Jag gillar inte att bli dyngrak, liksom, för att det är väcker obehag i mig. Och så här, håller man koll på vad man gillar och inte gillar, så får man väl göra vad man vill. Känner jag.
Mm.
Men sen så här, förstår jag ju att man inte kan prata om droger bara utifrån sig själv, för att det finns människor som inte kan hantera det. Liksom.
Nej.
Men det finns ingen som behöver vara orolig för mig när det kommer till det.
Nej, men vad skönt. Mm. Men alltså, vill du... För du fick frågan, tror jag, i Fördomspodden om du... eller apropå att din pappa är polis, va?
Mm.
För då sa du i en bisats att han är också ganska liberal.
Mm.
Alltså, vill du... Skulle du vilja avkriminalisera droger?
Jag har inte givit det så extremt mycket tankeverksamhet, men jag tycker inte att förbud har varit ett fungerande koncept riktigt. Speciellt inte om utgångspunkten är att vi ska hjälpa så många som möjligt, så tror jag inte att förbjuda något är liksom lösningen på det. Men det blir lite mer så filosofiskt då, tycker jag, den diskussionen, för att jag gillar i regel inte förbud alls, faktiskt. Utan jag tycker man ska kunna resonera sig fram till saker. Och jag tror också att man skulle komma till bukt med mycket mer problem om någonting var lagligt och sen så fanns det liksom hjälpprogram snarare för folk som inte kan hantera. Eller jag vet inte, det känns som att kriminalisera människor som är drogmissbrukare är liksom ingenting som... Det är bara kostsamt för samhället, tror jag, snarare. Så att jag skulle väl vara på... att se vad som hände om man inte förbjöd massa grejer utan försökte se på saker för vad det egentligen är istället och hjälpa människor som har problem. Det är min personliga uppfattning kring förbud, är väl bara att det snarare uppviglar än, jag vet inte.
Mm.
Men sen så här, jag vet inte, om det är så det visar sig ha varit, så är det väl inte bra då. Liksom. Mm. Jag är inte så... Det är ingenting som jag brinner för, att legalisera droger, absolut inte.
Nej, men och det intressanta var ju egentligen inte heller rent legalt, utan bara vad du står rent liksom filosofiskt eller moraliskt.
Berusningsmedel tycker jag är ett uppenbart, eller så här, att berusa sig är ju någonting som vi tydligen gillar att göra. Det behövde ju liksom ingen åsikt riktigt. Alltså, vad tycker man om det? Så här? Vad ska jag tycka? Det är bara så det ser ut. Jag vet ju bara varför jag gillar det. Liksom.
Varför gillar du det?
För att det är kul.
Alltså, när du säger att det är kul, handlar inte det om att tappa kontrollen?
Jo.
Men du sa alldeles nyss att du inte tycker om att göra det.
Inte för mycket.
Ja, ah, okej. Okay. Inom rimlighetens gränser då?
Men jag är en så tråkig person som säger så, men det är tyvärr sant när det kommer till, mig. Att så här, sen så gillar man väl lite... Jag skämtar om det med Jonas Lundqvist. Så här, alltså, när man dricker lite droger, så här, det är då man äntligen bara får slappna av lite. Och sen så kan man tycka att det är fruktansvärt att det är så.
Mm.
Men det är ju så jag känner lite grann.
Mm.
Om man är väldigt... om man liksom jobbar mycket eller är upptagen med att må piss på ett annat sätt. Eller jag vet inte, oavsett vad det nu är. Om det är någonting som tar väldigt mycket tankeverksamhet. Att göra musik är ju liksom emotionellt urladdande. Att göra det varje jävla dag. Då kan det vara skönt att få så stänga av, stänga ner. Och inte vara i ett ständigt flöde av att uttrycka sig. Utan att bli lite dum i huvudet och sitta och så här snacka skit. Liksom. Det är rätt nice.
Mm.
Men sen så här, jag förstår att det kan låta provocerande. Och att folk bara, men gud, liksom, gå och träna istället. Eller gör någonting som är bra för dig. Men då kan det vara så att det är exakt det jag inte behöver. Jag behöver göra någonting som inte är bra för mig, som inte genererar framgång eller pengar eller liksom ett intellektuellt samtal eller muskler. Jag kanske bara behöver få vara lite en idiot. Liksom. Det ger mig också någonting. Liksom, typ.
Mm.
Förstår jag vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Du har gymkort också.
Ja.
Det, för det låter väl ändå som något slags balans i det. Och så länge du mår bra, då mår du väl bra.
Men även om jag inte gör det då? Ska jag liksom strypa allting då som inte anses vara bra av andra? Det har jag också funderat mycket på när folk säger du ska göra saker som du mår bra av. Ja, men det där är ju en sak som andra anser vara dåligt som kanske får mig att må relativt bra. Enligt vem och vad är det som ger bra utfall på mitt liv? Jag tycker det är så svårt att prata om med andra människor.
Det enda är väl att jag har ju ändå vikt ungefär 10 år av mitt liv åt att vara full och hög. Och
men jag har inte vikt mitt liv åt det.
Nej, inte. Nej, det gjorde väl inte jag heller riktigt. Men det var en ganska stor... Det fanns en med i min veckocykel så att säga. Och det som hände med mig var väl just att det här med att stänga av känslorna och liksom det gick lite för bra med det.
Mm.
Så att det var som att jag hade kört livet genom en equalizer och tagit bort allting som var diskant och allting som var bas.
Jag skulle göra fruktansvärt dålig musik om jag gjorde det. Så att jag gör inte det.
Nej.
Och det här är också återigen så att man ska jämföra typ att gilla att vara full eller hög med en missbrukares syn på det. Det är det jag tycker är lite märkligt, för att jag är inte en missbrukare. Så att jag vill inte liksom jämföra vad jag gör med en missbrukares... Jag har inte den problematiken. Liksom. Men jag vet att det är farligt att vara alkoholromantisk, liksom... PGA, det kan ju uppvigla till att andra tappar kontrollen på något vis. Jag vet inte.
Mm. Men känner du att du, alltså är det ett problem för dig att du känner att du måste förhålla dig till någon slags förebildsskap?
Jag vill inte det, men när det kommer fram väldigt mycket 4-åringar till en och gillar en så sätter det sig i bakhuvudet ändå.
Mm.
Att man känner att man vill vara bra. Men det som är bra tycker jag är ju att vara ofiltrerad. Eller liksom att kunna säga saker som man tycker att de är. Det tycker ju jag är en bra förebild. Jag tycker inte att det är en bra förebild att gå runt och tänka på vad som moraliskt är att vara en bra förebild. Så jag försöker väl hålla någon balans med... Det är omöjligt att vara... Att vara helt opåverkad av vad man tror att andra förväntar sig av en. Speciellt som kvinna, liksom. I det offentliga rummet. Man får ju inte vara som man vill ändå. Men... jag tänker på det, men då brukar jag landa i att så här, ja men vänta, jag är väl en person som folk tycker om för att jag inte har tänkt så mycket på hur jag ska framstå. Så varför ska jag börja tänka på det nu? Mm. Även om det är oundvikligt liksom. Så jag försöker liksom hela tiden bara bottna i så här, vänta, så här, vad är det jag tycker är en bra förebild då? Ja, det är ju inte en kontrollerad och, vad ska man säga, genomtänkt, alltid stabil person liksom. Mm. Och då känns det lite mer okej.
Kommer det fram många 4-åringar till det? Alltså?
Ja, nu för tiden gör det. Mm. Det har sjunkit i ålder, min fanbase.
Jag har här framför mig Madonna Woman of the Year Full Speech Billboard Women in Music 2016.
Aha, okej, vad säger hon?
Nej, men hon pratar väl om hur det är att vara kvinna i den här branschen helt enkelt. Och att hon så här, om du är kvinna så, om du är man så finns det inga regler. Det lärde jag mig av David Bowie. Mm. Men om du är kvinna, ja då måste du spela spelet.
Mm.
Du får vara söt, du får vara cute och sexy.
Mm.
Men du får inte vara för smart liksom. Och du får inte ha en opinion.
Och det är ju så fruktansvärt provocerande.
Ja, att det fortfarande ser ut så.
Ja. Ja. Nej, det är så, jag menade att folk tycker att det är så fruktansvärt provocerande. Att man har en hjärna.
Nej, men exakt.
Det var väldigt tydligt. Det var, apropå, nu vet jag inte hur jag ska knyta ihop det här. Men det är en sak som jag tänkte på nu när du sa det här. Eller när vi tittar på det också. Att på den här Så mycket bättre återträffen. Nu har de klippt bort det, tror jag. Men så säger Danny. Som av en anledning var väldigt missnöjd med hur han framställdes. Till mig så här, alltså riktat till mig också, att ja, men Josefin, när du säger någonting då lyssnar man, men när Danny Saucedo säger någonting, det är ingen som bryr sig. Mm. Och det där så här, satte sig i mig, och jag blev så jävla förbannad över att han liksom riktade sitt missnöje med att, ja, med hans, vem han är, var han kommer ifrån, vad han gör, att han försöker tvätta bort sin så här idolstämpel och göra sin egen grej, att han kanske inte känner att han blir tagen på allvar. Att han projicerar det på mig när jag så här kämpat med att göra saker på mitt eget sätt, dessutom är kvinna, och så här, har fått ta emot så fruktansvärt mycket skit liksom.
Mm.
Men det irriterar honom att folk lyssnar på mig, eller att man pratar, att det talas om mina låttexter.
Mm.
Att det var det vi pratade om. Att han liksom, istället för att så här, vem är jag, var kommer jag ifrån, kan jag se varför det är som det är, Varför han känner som han gör, för jag skriver inte under på att folk inte lyssnar på honom. Om det är någon som lyssnar, alltså, är någon som har streams, så är det han. Ja, men du vet. Men det var ändå mig han riktade det där mot.
Mm.
Att det fick mig att tänka ganska mycket på det, att så här, vad kvinnor också får mot, alltså mycket nu när det är ganska många tjejer som kommer fram och har mycket plats i musikvärlden, då ska man liksom få den där skiten också. Att så här, även om man har förtjänat sin plats, då har man också gjort så att någon annan hamnar i skuggan av det.
Mm.
Och då ska man få skit för det. Och liksom att man ska, alltså, ja, men det klassiska här, så här, feminismen har gått för långt, grejen också. Att så här, att ja, nu har du kommit dit du vill, är du nöjd nu, eller så här, men nu står ju jag i skuggan av dig.
Mm.
Liksom, fast jag egentligen kan posa som feminist, ja, men du vet, det är en sak som jag bara tänkte på nu när du visade det här, att när man också är en person som någon uppfattar som en som någon lyssnar på, så ska man också straffas för det direkt. Liksom.
Ja,
eller ja. Förlöjligas.
Mm.
Typ.
Jag skulle vilja säga något intelligent om Danny Saucedo. Är det här ett program som har gått nu?
Ja, precis. I lördags. Jag har inte riktigt sett det hela själv. Men jag minns bara det från inspelningen. Så jag tror inte de skulle ha med det, för att det var så konstigt formulerat av honom.
Fick du säga någonting om, alltså, fick du?
Nej, men jag blev så chockad när han sa det. Mm. Jag började nästan istället så här, försöka trösta honom. Jag sa bara, men det är du som har gått bäst. Det har gått bäst för dina låtar. Det är ju dig folk har lyssnat på. Vad menar du? Och så pratade vidare. Men sen så liksom, när jag hade smält det där, så kände jag att det där var ytterligare ett sånt där, ja, men strukturell, eller så här, ett straff. Så här, att varför ska jag få sitta och få skit för att folk lyssnar på vad jag säger?
Mm.
Det som jag har i det där programmet, man, det är ju obvious att jag är någon sorts underdog liksom, att Jag är inte en kommersiellt gångbar artist på samma sätt som han eller Jill Johnson. Och det enda jag har då är ju så här, ja men jag producerar själv, jag skriver själv. Det är det som är min styrka. Det är också det som gör att jag kanske inte är lika lyssnad på. För att jag inte har tagit till alla jävla möjliga knep för att bli en kändis. Liksom. Mm. Men så är det det som jag också får skit för av den här så kallade eliten. Att liksom, kom inte här med din cred. För den irriterar dem. För det är det enda de inte har. Så här, hela Sverige lyssnar på dem. Alla älskar dem. De är folkkära. Melodifestivalen är Sveriges största program. Men så tycker inte Fredrik Strage att de är coola. Och det liksom irriterar dem. Mm. Och jag tycker det är så fruktansvärt bortskämt. Jag bara insåg när jag satt i det där sammanhanget. Som jag än idag kan undra så här, varför jag var i. Men det var ju lite kul. Men så bara... Att det var liksom, vad är det som vi kan ge mig skit för? Så här, ja, det är väl det då. Och så gör man det.
Mm.
Jag blev så himla så här, bara, jag vet inte. Det kändes väldigt bisarrt.
Jag såg väldigt lite på det programmet. Och jag har lite svårt att uttala mig om det. Och då kan man ju tycka så här, det borde du ha gjort i studiesyfte.
Mm.
Och ja, jag såg programmet med dig eftersom jag skulle intervjua dig.
Mm.
Och jag slogs av... Det kändes så himla mycket som Paradise Hotel gör 2016, som jag heller inte kollar på längre. Men folk är så medvetna om formatet.
Mm.
Alla vet hur man ska vara när man är med i Så mycket bättre. Och Danny Saucedo tyckte jag var kanske det starkast lysande exemplet, därför att det är spelas teater.
Mm.
Det där är inte han.
Men det var det jag tyckte var så intressant, för det där märkte jag på alla proffs som var där. Jag kan ju säga vilka jag upplevde som, för det kan jag stå för. Jag tyckte Jill Johnson och Danny Saucedo blev andra personer när kameran sattes på.
Ja.
Och det var väldigt tydligt för mig. Som är ovan i tv-sammanhang också. Jag vet inte hur man ska bete sig.
Nej, men du kändes ju äkta. Det är väl det som funkar också. Det är väl därför.
Men det som är så intressant då är ju varför är det alltid de personerna sitter och gnäller över att de framställs på fel sätt? Man bara, men om du kanske skulle slappna av och vara dig själv, så kan man inte framställa dig på något annat sätt än hur du är. Men det verkar ju inte... Antingen är de väl för drillade i den här branschen, att liksom man inte tillåts vara sig själv. Man kanske inte gjorde det när de gick in och började göra tv.
Mm.
På så sätt kanske jag har haft det lättare för mig. Ingen aning. Men jag tycker det är väldigt tydligt. Så här, herregud, ta ansvar själv. Om du inte framstår som du vill. Liksom eller som du tycker, så, här, men så där är inte jag. Men vad som du är då, så går det inte att bli på något annat sätt. Idiot. Alltså... Jag tycker det är så här jävla gnäll bara.
Mm. Nej, men det är väl en rimlig tanke, tänker jag.
Mm.
Ja.
Jag tycker det är så intressant med den där Sex med dig-låten. Mm. För jag valde ju den av... Men liksom så här, jag tycker den är väldigt kul, den låten. Och... man ska vara helt ärlig, liksom, men hur grov är du, Tommy Nilsson? Vem gör den här låten? Mm. Och liksom släpper den dessutom. Och där tyckte jag väl någon gränslöshet så här, förenade oss lite grann. Jag tyckte det var fint, snarare än att jag så här, jag vill provocera med att göra den här låten. Men där, återigen det här med att, så här, att en tjej har en hjärna, det var så kul efteråt när alla var så här, liksom, här fanns det något tänk eller en politisk undertext här, och med den där klänningen, och liksom, som att det var som att folk pratade med mig som att jag var 5 år gammal om den här låten.
Mm.
Har du, lilla du, tänkt till? Så här, oj, oj, oj. Och så blir det så uppskrivet. Och bara, det är väl det modigaste som har hänt. Typ.
Mm.
Och då kan jag bli lite så här, bara, men fan vad ni undervärderar mig.
Mm.
Lite grann. Mm. Eller liksom, det är klart att det enda jag gör i min musik, eller i mitt uttryck, är att försöka vara mångbottnad. Det är det jag pysslar med. Det är det jag tycker är intressant. Liksom, med ett konstnärskap, eller hur man ska uttrycka det. Och så är det alltid som att folk är i chock när någonting hänger ihop. Typ. Man bara, men vad är... Jag vet inte. Det är lite trist. Att det känns som att det ska vara sån dagisnivå. Men det kanske är för att det är i kontexten Så mycket bättre då. Att det kanske inte är vanligt där. Jag vet inte.
Men utan dig så hade det ju också varit en riktig jävla rövsäsong.
Tycker du?
Ja, det tror jag.
Det var synd att Freddy gick bort där.
Mm.
Han hade behövts, tycker jag. Mm. Det är väl lite väl för mycket slipade personer i den här sången, tycker jag nog själv också.
Mm.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Jag ska försöka ta mig ur det här Madonna-träsket som jag har målade in mig i. Det jag tänker på också är att när jag lyssnade på det här talet så sa hon också att hon hade önskat att hon hade haft en female peer när hon liksom i sin resa. En jämlik kvinna som man kunde ha sökt support hos, antar jag. Har du haft en önskan, eller har du det? Det känns som att ni har ett liksom, litet community.
Ja, men det uppstod ganska sent, måste jag säga. När jag lärde känna Rebecca och Fiona så pratade vi mycket om det, att så här, var är Veronica Maggio, var är Robin, varför har inte de plockat upp oss när vi börjar musik, alltså så här, de stora kvinnorna som har verkat själva liksom, på ett annat sätt. Så här, varför finns det ingen sammanhållning här? Och så försökte vi skapa det själva. Nu är jag vän med Robin och hon är fantastisk att prata med. Jag har smsat Veronica också om helt så här, tekniska frågor om typ bokningsbolag och vilka som hon har erfarat, bra erfarenhet av och så vidare. Och sånt. Så typ, man kan ju, men då är det bara att reacha ut. Liksom. Mm. Det är klart att de svarar. Men jag kände absolut inte att det fanns någon kvinnlig sammanhållning i den här branschen när jag klev in i den, eller vad man ska säga, utan det har vi försökt skapa själva. Så att ja och nej är väl svaret på den frågan, faktiskt. Vilket är väldigt tråkigt.
Har du någon teori till varför det inte finns då?
Jag tror att det hänger ihop med att man, vi är uppfostrade att konkurrera. Att det fortfarande hänger, att det liksom ligger väldigt djupt i många kvinnor. Sorgligt nog. Men vi kämpar väl på att försöka förändra det. Ja. Jag har liksom inget bättre svar på det riktigt. Jag tror att... Men media behandlar ju också oss hela tiden som att det bara finns plats för en kvinna åt gången, ungefär. Det märker man ju för att man alltid blir jämförd med en annan kvinna. Liksom, du är nya Veronica Maggio. Hur många gånger har man inte hört det? Jag är så långt ifrån hennes musik man kan komma produktionsmässigt. Varför måste ni hela tiden tvångsmässigt jämföra mig med då den Sveriges enda artist inom situationstecken? Mm. Det gör ju också att många kvinnor säkert tror att det är så det funkar. Att liksom, det finns en plats för en eller kanske två samtidigt. Och då vill man nog inte omfamna någon annan, för tänk om den ska ta min plats. Liksom. Och så det är så fruktansvärt kvävande att ha den föreställningen om musikbranschen som kvinna. Och då kan jag väl hälsa till alla där att det är absolut inte så det är.
Mm.
Det finns utrymme för många som helst. Och desto närmare vi är varandra och kan hjälpa varandra, desto bättre blir det för alla.
Mm.
Också. Det blir mycket roligare klimat att jobba i också.
Mm. Men nu när du är liksom etablerad och hållit på ett tag, har du liksom, kommer små yngre artister till dig och ber om hjälp och frågar vilket bokningsbolag som är bäst då?
Nej, det har nog inte hänt. Däremot så är det många oetablerade som skriver till mig om, skickar låttexter och liksom demos och grejer och frågar om musikprogram och hit och dit. Och det är klart, då försöker man ju alltid svara.
Mm.
Så mycket som man pallar liksom.
Mm. Vad har du att säga om musikprogram?
Om musikprogram?
Mm.
Att det inte spelar någon roll vilket man använder.
Okay.
Bara man lär sig ett.
Mm.
Och förstår hur det fungerar.
Vad jobbar du?
Pro Tools och Logic.
Både och?
Ja.
Vad använder du respektive till?
Jag skriver i Logic, spelar in saker snabbt och skiter i och mixar sånt. Mixar i Pro Tools.
Okay.
Proddar helst i Pro Tools.
Varför gör man så då?
Vana.
Ja.
Tror jag.
Mm.
Hatar Logic. Men jag tycker det är så här. Jag vet inte, det är verkligen en vanlig grej bara.
Mm.
Jag känner en förkärlek till Pro Tools av någon anledning, för att jag använder det mer, I guess. Men nu ser det bara ut så att det är så jag gör.
Mm. Apropå det här sista, jag ska ha en sista fråga om det här med Madonnas tal. Och jag grät liksom en skvätt när jag lyssnade på det. Och det tror jag att man gör, alltså det tror jag alla gör om man verkligen lyssnar på det hon säger. För man inser att det spelar liksom ingen roll att hon är världens största artist. Saker gör verkligen ont ändå.
Och hon har varit superbegränsad. Det är väl det som går fram framförallt också.
Ja, plus att hon har liksom... hon säger ju så här, i början när jag gjorde det här, då fanns inte internet. Nu, och folk sa saker till to my face.
Mm.
Nu gör man inte det längre. Och du har ju väldigt nylig erfarenhet av det här med att bli utsatt för det här jävla liksom näthatet.
Mm.
Liksom för det första undrar jag, vilka är det som har hatat på dig? Vet du vilka, vad är det för människor?
Alla möjliga former. Men i regel så är det väl lite äldre. Både kvinnor och män.
Mm.
40-talister skulle jag väl säga kanske. Sen så är det... Alltså jag tror att jag delar upp det lite olika. Det är väl dels de unga människor är väldigt mycket... Det är de som hatar på ens utseende och sådär. Man ska inte tro att man är något och att jag är ful och sådär. Ta till de grejen. Äldre människor är mer så uppfostrande. Liksom att såhär, åh gud, hon är out of control. Så här, skärp dig, sluta svär, sluta sminka dig sådär. Sluta... Ja, men liksom, lite som att såhär, omhändertagande dissar hela tiden. och sen som män i allmänhet bara. I alla åldrar och... som ja, man blir väldigt provocerade av det där som vi pratade om innan, liksom, att man säger någonting, det har en åsikt eller det får ju folk att gå i taket verkligen.
Kvinnorna då som hatar dig, för jag misstänker att det för du sa det alldeles nyss, det är så 40-talist kvinnor som hatar på dig.
Och unga.
Okej.
Jag vet inte riktigt vad det är om. Men jag tror att det kanske är, om det är en äldre kvinna, så kanske det är just att det här utrymmet inte fanns för dem. Och att det provocerar. Det är en annan skola liksom.
Men borde man inte vara glada då för din skull? Eller för din generations skull, för den sakens skull?
Det kan man tycka. Det kan också ligga en sorg i att se någon uttrycka sig som den vill och känner för. Så kanske man då känner att man måste straffa den för att den inte har samma konsekvenstänk som man själv har varit tvingad att ha. Mm. Liksom.
Har du inget konsekvenstänkande?
Jo, men jag har liksom, när jag analyserar mig själv, så är det en av mina viktigaste såna här, vad ska man säga, feministiska uppdrag som jag själv tycker att jag har, är att låta en liksom tjej få göra fel, att få så här, göra något som vi lite gjorde, experimenterade med lite med den här H&M-kampanjen. Mm. Kan man säga. Mm. Att få ångra sig, att få liksom vara komplex, att få liksom ha en åsikt och sen kanske säga så här, men fan, jag har tänkt om. Att liksom få ha det här utrymmet att vara många saker samtidigt, som jag tycker att kvinnor aldrig får. Att man straffas otroligt hårt hela tiden om man säger en sak, och så måste man liksom leva upp till den hela livet. Att så här, jag tycker att man ska få vara och växa och liksom, ja, men ha en åsikt och sen kanske inte behöva leva upp till den hela tiden. Mm. Bara för att man har den. För att så är ingen människa.
Ja, men jag tänker också liksom, att det är väldigt, väldigt fint med människor som faktiskt byter åsikt. Alltså som växer. Och så bara, nej men vet du vad? Alltså, eller liksom, det vore ju fint ifall man såg det någon gång i SVT-debatt.
Ja, men liksom just den här grejen att att få vara mycket och olika saker och inte hela tiden vara så hårt liksom strypt i sin kvinnoroll heller, att liksom man kan få vara lite allt möjligt utan att känna sig helt så här, jag blir väldigt hårt straffad för det offentligt jämt.
Kan du inte bara dra, för nu nämnde du den här H&M-kampanjen som den gick mig förbi. Jag vet att det var något debackel med dig och H&M. Kan du dra det bara kort?
Ja, men ganska snabbt så var det så här att de gjorde en kampanj för att sälja sina kläder där de approprierade feminism, kan man säga, som hette hashtag ladylike. Och så köpte de Kakan Hermansson, mig, Arvida Byström, lite folk skulle ge oss betalt för att lägga upp bilder då med deras kläder och hashtagga ladylike. Och när jag fick den här förfrågan så började jag experimentera med det i huvudet, för jag har aldrig känt mig ladylike för det första. Så jag skrattade åt hashtaggen och kampanjen i sig. Och sen så började jag diskutera det här med liksom vänner och så här, hur soft är det egentligen att H&M som företag med allt som de har gjort och gör med tredje världen och så vidare ska liksom sälja kläder på någon feministisk agenda så här. Och så är det ju en massa liberala som tycker att det är jättebra att man sprider det här budskapet, det är jättebra att de lyfter kvinnor, det är jättebra. Men så liksom kan man problematisera det också så här, att det är ju ett företag som säljer kläder och de ska alltså tjäna pengar på att vi i väst är feminister liksom, vilket vi inte ens är om man tittar på hur det ser ut. Och det är så här, jag vet inte om det riktigt är deras uppgift, kunde jag känna då. Och sen så var det fruktansvärt dåligt betalt.
Det beror väl lite på, alltså, jag kan tycka att det är inget fel på om H&M är ett feministiskt företag eller,
men är de det?
Ja, det är väl det, när man, alltså, om man då,
om du synar det där företaget. Ja.
Ja, eller om man då man kan dra parallellen till Åhléns som när vi sitter här har varit i blåsväder väldigt mycket över den här kampanjen med den svarta pojken som var, precis, Lucia, där man på något sätt försöker faktiskt, hur man än vrider och vänder på det, tjäna pengar på en politisk, alltså, ja.
Precis, ja, men det som hände då var ju, sen kan man tycka vad man vill om det där, och det, jag tycker det är ganska ointressant vad jag tycker, men det som jag gjorde var att lägga upp en bild och sen hoppade jag av. Och då hade precis någon tidning gått ut med att H&M hade vägrat någon fackar, eller så här, det var en facklig strejk någonstans, och så hade H&M sparkat alla de som var fackligt engagerade. Eller, det är inte H&Ms fabriker, det är så de alltid kommer undan genom att säga att det inte är våra fabriker. Men en fabrik som H&M använder sig av då, kan man säga, hade gjort det. Och då gjorde jag ett inlägg som bara var så här, jag bara synade den grejen att så här, de gör en kampanj i väst som har ett feministiskt budskap och köper feministiska profiler samtidigt som det här pågår. Knas. Och så fick jag svin mycket skit då för att varför ställde du då upp? Och sen så till historien hör jag att de refuserade mig 5 gånger i texten som jag skrev till den här bilden och sen så fick jag inga pengar, så jag har inte fått några pengar av H&M, by the way. Men det som jag tyckte var kul var ju exakt den här grejen att så här, kan man få vara både och? Jag är en feministisk profil som skulle kunna ta de här pengarna för det får gärna betala min hyra, men jag kan inte stå för det här företaget. Och det tycker jag man ska problematisera bara. Sen så här, huruvida jag var smart eller osmart i mitt utförande, det är så en helt annan diskussion tycker jag. Men det är just det här med det här utrymmet, att få vara både och. För att jag måste också betala min hyra. Så här, jag skulle kunna ha gjort det här. Utan att säga någonting. Tagit pengarna och bara, who cares? Men jag blev för äcklad av mig själv efter det första inlägget. Och så hoppade jag av. Och så kände jag att det här måste man få utrymme att göra. Och då märkte jag att nej, det får man inte. Utan då är det liksom så här, ja men internet dog liksom av det beteendet, kändes det som, ett tag. Och så här, det är jättesvårt för folk att tänka sig att man skulle gå emot. Jag tyckte också det var obehagligt att gå emot ett så stort företag. Att folk på riktigt tyckte att det var så här, det kan man inte göra. De frös ju kampanjen i hela Skandinavien efter att jag gjorde så där också. Jag vet inte om det var så.
Mission accomplished.
Nej, men det satte ju liksom, hade jag skitit i allting så hade det väl inte blivit något fokus på den här diskussionen. Och jag tycker att det som har varit bra i längden är ju att jag har hört att det är svinmycket reklambyråer som sitter och snackar om så här, den här effekten kan vi inte ha. Liksom. Vi måste ha längre samarbeten med profiler. Vi måste liksom kunna lita på människor som vi betalar, vilket i längden då förhoppningsvis betyder att de kommer betala folk mer för att det här inte ska ske. Så liksom, det finns ju effekter av det som jag ställde till med som säkert är jättebra också. Inte bara för att jag tycker att man ska vidga bilden på hur man får bete sig i media utan också liksom att det är ett ganska konstigt sätt tycker jag att göra reklam på.
Vad fick du för att vara med Så mycket bättre?
300.
Eva Dahlgrens gamla arvode.
Ja, alla får samma nu för tiden. Förut så fick de tydligen olika beroende på fame.
Aha.
Okay. Har jag hört. Inte säker. Nej. För att det var det. Fredrik Strage sa till mig när jag frågade honom om jag skulle vara med. Han bara, då skulle du ha mest betalt. Jag bara, va? Har man olika betalt? Och då så frågade jag mitt skivbolag och sa, nej, de har ändrat det. Nu får alla samma.
Okej. Okay. Ja, det är inte vad Danny Saucedo säger.
Och då fick han mer. Du skämtar.
Nej, jag vet inte. Men nog fan har folk fått mer än 300 000.
Ja, jag tror det har varit uppe på 500 när det gäller vissa. Någon Ken Ring fick 500 och sådär. Jag kommer inte ihåg. Men nu får tydligen alla samma.
Jag förstår. Du, jag har ju under de här snart 5 åren som jag har hållit på med Värvet... Och återkommit till ett ämne väldigt mycket och det är ju det här med självförtroende. Som jag tror vi redan har snuddat vid. Ja, min känsla kring dig är att du, liksom jag och många av oss har det som Petra Mede kallar för en blandning av hybris och självförakt. Stämmer det?
Nej.
Okej.
Okay. Hybris önskar jag att jag hade.
Aldrig hybris?
Nej. Alldeles för utbrett självhat för det. Alltså.
Okej.
Men jag kan ha ganska bra självförtroende att våga göra saker. Och det som, jag får ofta frågan, så här, var kommer ditt mod ifrån? Jag har ingen aning. Och jag känner mig inte särskilt modig, men det kanske bara är ren naivitet, tror jag. Jag är mer naiv än vad jag är modig, kanske. Att jag tänker liksom... sällan. Nej, så här. Jag är ganska oängslig. Det ger mig nog mod, tror jag. Jag är inte så ängslig över vad folk ska tycka eller känna inför hur jag beter mig.
Fast är det inte det där med konsekvenstänkandet igen då? Nu när du då hoppar av en H&M-kampanj, så att säga.
Alltså, jag är impulsiv och oängslig. Den kombinationen framstår nog som ett självförtroende.
Men när du liksom hoppade av H&M-kampanjen, gjorde du förresten det på Instagram? Okej. Men och när du skriver det liksom inlägget, är det någon annan som läser det innan du skickar det?
Nej.
Nej. Du bara kör ut det.
Jag kör i vind.
Ja.
Rakt ut.
Okay. Ändrade du någonting efter att du hade postat det?
Ja, eller lagt något till någonting, tror jag.
Ja.
Men det hela började med att jag kommenterade ett inlägg som Liv Strömqvist hade lagt upp. Och så liksom diskuterades det på hennes Instagram. Och då gick jag in och höll med väldigt mycket. Och sen så hoppade jag av.
Mm. Så det är Liv Strömqvists fel?
Hon är ju rädd för att det är hennes fel. Det är det absolut inte.
Okej. Okay.
Den här diskussionen som pågick på hennes Instagram pågick ju privat. Dels mellan, nu ska jag inte hänga ut kakan, men vi pratade ganska mycket om hon. Och jag pratade, jag hörde mig om det till henne när jag började känna så här att jag faller inte med den här grejen. Typ, jag kan inte stå för det. Och så diskuterade vi, liksom då, eller smsade om så här, hur det kändes. Så hon var ju kvar i kampanjen och rådde mig också att vara kvar.
Mm.
Men i de här diskussionerna liksom som jag hade kände att slupade, men jag pallar inte stå och göra någonting som jag inte känner, tycker känns bra bara. Jag vet inte vara en sån person. Då är jag hellre i medialt stormväder i en kvart som folk sedan har glömt och sen kan man gå ut med huvudet högt ur det hela.
Mm.
Än att ta de där jävla 40 000 och bara, vad ska jag med det till? Alltså, ja.
Mm. Men du, åter till självförtroendet då. Mm. Aldrig hybris, säger du.
Nej, men hybris att känna sig... Nej, det är absolut inte. Jag typ är så långt ifrån man kan komma, tror jag. Jag känner mig oftast sämst på det jag gör. Och det är det som jag tror är min drivkraft. Och jag lutar mig ganska mycket mot det där självföraktet för att göra mer saker och bli bättre och utvecklas. Och liksom den skörheten och typ ödmjukheten som jag känner inför musik. Jag respekterar liksom det väldigt mycket och tycker att det är användbart. Liksom, jag finns inget som jag äcklas så mycket av som någon som är nöjd över sig själv. Det är så jävla osexigt alltså.
Mm. Men det är väl hybris? Alltså att jag saknar en...
Kanye.
Nej, jag saknar en synonym skulle jag säga.
Mm.
Till... För det, jag vill åt det ordet som du letar efter, som du tycker är hybris, som jag inte tycker är hybris. Men,
ja, men gud, att känna sig gudalik är väl bra, att vara över andra människor, att känna sig bättre än de flesta.
Ja, det är väl det vissa. Det är. Jo, det är sant.
Jag känner mig aldrig bättre än de flesta.
Mm.
Men, jag känner mig oftast liksom... Men det som är intressant är så här, jag känner mig kanske inte nödvändigtvis alltid sämst. Men jag känner oftast att jag gör något annat.
Mm.
Men det är inte gudlikt. Jag tänker att jag kommer undan. Jag jämför mig väldigt sällan med andra människor. Det kanske är bra självförtroende i och för sig. Jag känner aldrig ett behov av att jämföra mig med någon annan.
Nej,
är men... det är inte det konstigt. För det känner jag sällan att jag kan identifiera mig med. Eller identifiera i andra.
Fast jag tycker det är... Jag tror att du har gjort det. Men du har jämfört dig jättemycket med andra, men du har slutat med det.
Jag minns liksom inte att jag har tänkt så.
Jo, det har du.
Hur vet du det?
Därför att jag har hört dig säga det.
När då?
Jag hörde dig säga det i en intervju från 2014 när du pratade om att byta från engelska till svenska. När du kände att ska jag vara en sämre version av de här andra elektrobrudarna. Eller ska jag vara helt unik på svenska?
Ja, just det stämmer ju.
Mm. Fast det kanske...
Men då kanske var mer att det formatet fick mig hela tiden att känna mig som någon annan. Ja, men det har du rätt i.
Mm.
Men som person då?
Mm. Mm.
För det är samma sak där. Och det är ju någonting som gör... Alltså jag har så konstig självbild. Det pratar min psykolog mycket om också. Var kommer din självbild ifrån? För att den är ganska... Väldigt långt ifrån... Liksom... Hur jag faktiskt är.
Kom lite närmare och berätta om din självbild.
Nej, men det jag tänkt på med musik också. Det är väldigt befriande att slippa känna sig som andra. Men det gör ju också att man inte kan spegla sig i någon och man blir väldigt ensam. Och så tänker jag att jag är väldigt svårt. Jag brukar alltid säga att jag aldrig varit ihop med någon som jag har haft respekt för, vilket är helt sjukt sagt. Men Jag har liksom aldrig riktigt kunnat spegla mig i en annan människa och känt igenkänning på riktigt. Vilket gör att man alltid är så här, fast jag är som, jag är inte, du vet inte vem jag är, eller du känner inte mig. Och därför kan inte vi vara ihop. Eller därför förstår inte du mig, och därför känner inte jag mig nära dig. Eller så här, det problemet har jag väldigt mycket med människor. Och det, så känner jag också inför musik ganska mycket. Att jag liksom har svårt att se att någon fattar vad jag gör. Jag vet inte. Och det tycker inte jag är att ha hybris heller. Det är nog så jag kommer undan hybris. Förstår du vad jag menar?
Mm,
för att om man ska tycka att man är bäst, så måste man känna att alla andra tycker det också kanske lite grann. Eller att de borde tycka det i alla fall. Jag tycker aldrig det, för jag känner aldrig att någon förstår mig. Det är ju otroligt sad sagt.
Ja,
men det är fan sant, vad ska jag göra?
Ja, men det är ju inte riktigt sant. För det är ju jättemånga som tycker att du är svinbra.
Men det, hur vet du att jag tar in det?
Nej, det har jag ingen aning om. Det verkar inte så.
För det blir ju inte verkligt om man inte tar in det. För en själv.
Nej.
Liksom.
Och sen så spelar det faktiskt inte heller alltid så jävla stor roll. Alltså, för att jag tror att du får otroligt mycket positiv feedback i mail och liksom på sociala medier.
På gatan.
På gatan. Ja. Folk som älskar din musik.
Mm.
Men det är... Och det finns en del av dig som tycker att ja, men fan vad fint. Men
borde inte jag ha fått hybris
men,
då?
Om men
jag
det haft... går inte in.
Nej. För... Hade jag gjort det så hade jag väl fått hybris, ja, tänker jag.
Men det går inte in.
Nej.
För att ditt självförakt är för starkt.
Exakt.
Mm.
Hur botar man det? Har du något bra svar?
Nej.
Man får bara lära sig att leva med det.
Mm. Så, tack för idag.
Och med det... Så säger vi hej då.
Ja.
För det är ganska hopplös känsla att gå härifrån.
Japp. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, men du terapierar väl på?
Ja.
Gör ni några framsteg, du och din psykolog?
Ja, jag tycker det.
Har du en riktig psykolog?
En riktig jävla psykolog. Jo, men ja, det hoppas jag. Men jag kan ju också bli så himla skeptisk till det med. Jag vet inte, det kanske sitta och älta. Vem fan bryr sig? Ibland kan jag känna bara så här, det är väl bara att leva.
Mm. Men du?
Ja.
Du får alltid prata om att du har pluggat musik i England.
Vem bryr sig?
Ja, vem bryr sig? Nej. Men en grej som ingen pratar om, det är ju att, för att jag tänker mig att när du då går där i skolan och får skivkontrakt helt plötsligt, det måste ju ha varit fett.
Det var jättestort för mig.
Ja, varför frågar ingen om det?
Jag vet inte.
Är det dags? Ska jag göra
fråga
det?
Frågan.
Ja. Nej, men hur gick det till?
Jag fick sjukkontrakt via MySpace, som var musikcommunity. Och där man faktiskt kunde prata med folk. Det gick ju att nå. Jag kommer ihåg att jag chattade med Mark Bell, som så här producerade Björk till exempel. Och sånt. Alla hade MySpace och man kunde komma i kontakt med folk som man... beundrade på ett annat sätt. Och man kunde lyssna på varandras musik. Det var fantastiskt, kommer jag ihåg, måste jag säga. Tråkigt att det liksom bara tvärdog. Men,
kommer du ihåg när Lina Thomsgård jobbade på MySpace?
Det var väl där i slutskedet. Det hade väl redan blivit lite ute. Så
jag tror det var hon som dödade.
Nej.
Nej,
men... bra, liksom man... Det var verkligen ett välfungerande community, måste jag säga, att vi som producerar, många som producerar elektronisk musik i alla fall, fanns där. Och det gick att komma i kontakt med folk, och på det sättet så pratade jag med en producent som hade en label i New York som hette Trouble & Bass, som jag lyssnade på, och så skrev jag till honom, minns inte om vad, om jag ska vara helt ärlig nu, men vi kom i kontakt med varandra där i alla fall, och då lyssnade han på min musik och så gjorde han en remix på mina låtar. Och på den vägen var det. Och så fick jag skivkontrakt till slut.
Mm. Men blev det bra? För det känns som att de
här... Jag var ju så ung.
Ja,
det är klart att det inte var bra. Men det var gulligt.
Mm.
Alltså det var inte bra musik. Men jag gjorde ju... Jag gjorde väl... Någonting som inte någon annan 18-årig... tjej gjorde, helt enkelt, bara. Sen så kanske det inte var så jävla bra, men vad fan, det spelar ingen roll. Det finns tillräckligt med bra musik i den här världen, kan jag tycka.
Mm.
Det är bättre att det finns intressanta artister.
Mm. Alltså, men det du säger är att det finns en stor marknad för undermålig musik.
Ja, det tror jag.
Ja.
Om du är en intressant person.
Mm. Bra. Då kan jag fortsätta med mina demos.
Absolut. Mm. Ingen ska sluta göra musik. Men det var superstort för mig såklart.
Mm.
Jag fick åka massa till USA. Jag fick känna mig uppskattad. Det var helt perfekt.
Mm. När du tittar tillbaka på din musik, när liksom, vad är det första du gjorde som du tycker nu 2017
är bra?
Riktigt bra. Mm.
Den första bra låten jag skrev var Youth Blood. Tycker min skiva på engelska är helt fruktansvärd, men det är för att jag gjorde den på 2 månader i en depression. Jag la inte ner någon tid eller energi i den skivan liksom, och det hörs så himla mycket. Så jag tycker inte den är särskilt, det är ingen verkshöjd, men den behövdes göras och den gjordes, så det spelar inte så stor roll. Så jag vill, om jag ska vara någonting, jag är stolt över min musik som jag gjort på svenska, för att det kom så mycket ur ett behov att få göra någonting av värde, och jag tycker det har ett värde.
Mm. Det känns som att när du tog det beslutet, så i alla fall när du berättar om det i efterhand, så låter det som att det då bara, det var som att vrida på en kran liksom.
Ja.
Är den där kranen fortfarande på?
Ja. Verkligen.
Skriver du även när du inte behöver?
Ja.
Mm. Hela tiden, varje dag?
Nästan. Nästan varje dag är det. Mm. Någonting du... varje dag blir det faktiskt.
Mm. Har du en arbetsplats som du går till?
Ja. Mm. För första gången i mitt liv känner jag att jag har ett, har ett jobb. Mm. För att jag sitter i en studio med 4 andra personer. Och alla har liksom ett varsitt rum. Och det finns ett kök och ett häng. Så jag träffar andra levande människor när jag går till, inom situationstegen, jobbet.
Mm.
Det har jag aldrig varit med om förut. Så jag är så fruktansvärt tacksam för den. Det ger en livslust. Jag är så van vid att liksom vakna, vara själv, gå ner. Jag hade innan en studio i källaren, liksom i mitt hus, hyreshus. Liksom hasa ner där. Inte kunde liksom gå typ veckor utan jag träffade en annan levande människa. Det är så otroligt dåligt för ens redan relativt svaga psyke. Liksom. Nu är det liksom som att man kommer någonstans och så träffar man andra kreativa människor som gör saker, och då vill man också göra saker.
Mm.
Man ser att andra jobbar som man jobbar. Det är, liksom, det är mycket som man får gratis av att vara i ett sammanhang. Liksom.
Mm.
Så ja, jag sitter där och jobbar, det funkar skitbra.
Mm. Och det du gör nu, ska det bli ditt nästa album typ?
Ja, precis. Lite panik.
Mm. Och när ska det ut?
Det är inte bestämt. Det beror på vem man frågar. Men till hösten 2017 är väl det mest rimliga.
Mm.
Men jag är ju lite av en, apropå manisk, som person som gärna vill att det ska gå fort allting. Så om man frågar mig så vill jag att det ska vara klart i våren. Men det är ju helt omöjligt om jag ska jobba på ett normalt sätt. Vilket jag väl ska försöka börja göra eftersom jag är så trött. Så det blir väl till hösten, för jag ska ju turnera hela nästa år också.
Du, berätta, kan du inte bara, innan jag släpper iväg det, kan inte du berätta för mig om Apollo Asplund?
Alltså, vad vill du veta?
Jag vill veta vem han är för dig. Och om ert samarbete.
Apollo är en otrolig person. Alltså helt otrolig människa. Som jag liksom träffade ute. Och inte liksom hade något vidare, liksom något särskilt intryck av sådär. Och sen så för 2 år sedan så behövde jag kör på min turné. Och så kom jag på Apollo. Han har ju turnerat med Leila Kay, typ så här. Han är dansare, det är perfekt. Han fick repa i typ 2 dagar. Sen kastade jag upp honom på Bråvalla-scenen. Och vi klickade. Han är liksom bara en helt fantastisk och jätteinspirerande människa. Som har någonting att berätta om livet. Så han blev väl liksom, ja, min bästa vän där under den turnéperioden. Och sen dess har vi hängt ihop.
Mm. Och du ska ha med honom i nästa år också när du ska turnera, eller?
Det är lite av en ekonomisk fråga faktiskt, så vi får se. Men jag vill alltid ha med honom.
Mm. Då kan vi väl passa på, jag vet inte, den kan ha pluggats tidigare, men skitsamma.
Vi
kan
hans föreställning.
Vi kan väl dra en lans för att man ska gå och se den.
Verkligen.
Jag tror att den kommer en nyvända 2017.
Det är väl här i Vällingby väl?
Ja, det var det senast i alla fall.
Ja. Han har på att skriva en bok.
Ja, men fantastiskt.
Mm. Som man ska läsa sen.
Mm, jag älskar honom.
Jag med.
Mm. Du, har du nått din fulla potential?
Nej, absolut inte.
Vad står i vägen för att du ska göra det?
Det är ingenting som står i vägen, men det som är medel man får att utveckla sina visioner. Det som är pengar jag tjänar och kan lägga i mina turnéer till exempel, desto fetare kan ju de bli. Och det gäller ju samma sak med inspelningsbudget, så jag vet inte, det är ju lite så här, desto mer verktyg man får att förverkliga sina idéer, desto bättre blir de väl. Eller, inte kanske just själva idéerna, men desto tydligare kan de bli kanske.
Mm. Och som låtskrivare och producent då?
Jag tycker man bara blir bättre och bättre hela tiden. Jag lär mig nya saker varje dag typ. Och alltså, anknyta till det vi sa tidigare, jag har aldrig känt mig som ett proffs på någonting. Jag känner mig ganska, det är som en så här ständig kamp att så här, varenda låt är så här, att vinna över låten eller vinna över självförtroendet lite grann. Och jag är ju hela tiden fram tills nyligen, eller jag är fortfarande ganska mycket så, jag låter liksom inte andra människor komma in i min process riktigt, vilket gör att det blir mycket jobbigare. Jag är väldigt mycket i mitt huvud och måste ta alla beslut själv. Och det blir jag bättre och bättre på, tycker jag. Det är intressant att se liksom, hur man utvecklas som låtskrivare. Desto bättre det går så får man faktiskt lite mer självförtroende och vågar tro på att det här faktiskt är en bra idé. Eller skäms inte lika mycket av min musik som jag gjorde för bara ett år sedan.
Mm. Ja, men är det därför du har svårt att släppa in folk, för att du tycker att det är pinsamt att de ska höra?
Ja, gud.
Ja.
Men det är därför jag har så svårt att säga att jag har hybris. Alltså, så här, då hade jag väl kunnat så här, bjuda in folk till min studio och blästat och bara så här, lyssna på det här, det är det bästa som har gjorts. Alltså, det skulle aldrig ske.
Mm. Men kommer du att samarbeta mer i framtiden?
Mm.
Vet du det redan nu, hur det kommer se ut?
Nej, inte exakt hur det kommer se ut, men jag vet ju vilka jag litar på och jobbar med. Och jag tycker det är väldigt utvecklande att våga jobba med andra i en viss utsträckning. Jag gör ju fortfarande inte det fullt ut riktigt. Inte när det kommer till att skriva musik och text. Men när det kommer till beats och sånt har jag ju släppt in folk nu. Och det tycker jag är skitkul.
Mm. Ja, vad spännande. Det ska bli härligt att följa dig.
Tack.
Ja. Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar min egna turné i vår. Who Cares Tour 2017 kommer bli helt magisk.
Mm.
Har Sveriges bästa band.
Ja, och Sveriges snyggaste turnéaffisch.
Eller hur? Har du sett den?
Ja.
Du gillar den?
Ja, något slags, vad heter det? Matrix slash Catwoman.
Ja, det är bara helt och hållet Matrix. Det är ju Trinity.
Aha, okej. Okay. Mm. Jag kan inte min Matrix riktigt. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Har du intervjuat Pelle?
Howlin' Pelle?
Ja.
Jag har varit på honom som en örn.
Det är min nya favoritperson i livet. Ja. Honom borde du intervjua.
Tusen tack för att du kom.
Tack själv för att jag fick komma.
Hej då!
Hej då!
Little Jinder. Musiken finns på Spotify. Turnén börjar i Stockholm i februari och fortsätter ut i landet sen. Nästa vecka kommer Jens Lekman. Hurra! Vi hörs då. Puss och kram. Hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.